Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Marcus Fredenvall och Filip Tigerholm är veckans nya $5-pattar. Filip, du får supergärna återkomma med en fråga. Marcus får ni höra från och med nästa vecka. Vill du som lyssnar också stötta den här podden, gå då in på patreon.com och sök där på Mina vännerboken. Om man skänker $5 eller mer, då får man ju en egen fråga i podden. Trevligt värre. Väldigt många har också gått med i Mina vännerboken eftersnack på Facebook. Gör det du med. Tack förresten för alla fina ord om förra veckans avsnitt, hörni. Jag försöker vidare befordra allt till Lars. Det var trots allt hans förtjänst att det blev bra det där. Och såklart Desi Hetalas. Hon klippte nämligen. Veckans gäst, hörni, något av en stand-up-legendar i Sverige. Återkommande svar på frågan vem som är Sveriges roligaste och väldigt, väldigt omtyckt av andra komiker. Ska ni veta, bla 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 bla. Över till hennes lägenhet. Mysigt ska vi ha nu, därför att Utti, jo, första sidan i Mina vännerboken Andesti! Hej!
Hej!
Superkul att få vara här.
Ja.
Vi sitter hemma hos dig.
Det är väldigt kul att du är här också.
Hemma hos dig, som sagt. Hur är läget?
Det är bra. Det är ju påsk nu och så. Så att, jag känner mig lite så här. Jag har jobbat en del, så jag känner så här, nu ska jag få koppla av lite.
Vad gör du då?
Lata mig helt enkelt. Jag sitter väldigt mycket vid datorn. Jag jobbar, fast jag säger att jag inte jobbar.
Det är så.
Jag snokar på grejer, skriver lite och sådär. Fast jag är ganska lat på det hållet också. Men ibland får man, när jag får flowet, så känner jag, du måste sitta och skriva. Då spelar det ingen roll vilken dag det är. Eller.
Nej.
Så. Men ofta med det här jobbet jag har, så är man ju aldrig, det finns liksom inga speciella lediga dagar på det.
Nej,
sättet.
Det. Får man en idé, så måste den ju skrivas ner.
Ja, har jag semester kan det vara så, men då ska jag passa på att göra de där grejerna jag har semester. Saker som ligger efter.
Ja, jag förstår.
Så, ja.
Men lite vila i alla fall.
Ja, absolut.
Fan, vad
jag
bra.
Är ganska bra på vila, jag kan inte tala om.
Precis innan jag tryckte på rec så pratade vi lite så här, bara lösa tankar om, hypotetiskt om du hade startat en podd eller YouTube-kanal och sånt där.
Men podd har jag inte, nej, inte som det är just nu, så känner jag inte att jag vill göra en podd.
Nej.
Själv.
Nej.
Men det vet man, det rätt som det, jag får säga idéer ibland, kan det bara komma i huvudet så här, pang. Och då får jag bara säga, ja, det ska jag göra. Oftast när jag kommer på grejer och shower, så kommer det helt plötsligt bara något ord eller någonting, och sen är man igång.
Det är så alltså. Fan vad inspirerande. Kan det stämma att du har hållit på i drygt 22 år nu?
Ja. Vi kan säga börja. Jag gick kurs 96 hösten, november, men jag satt inte igång för en januari 97. Så jag brukar räkna där ungefär ifrån.
Ja, det blir väl drygt 22 år då?
Ja, det blir det väl, va?
Ja.
Eller blir 23? Nej, 22 blir det.
22 blir det. Det är en svajande liknelse. Men som sagt, om det dyker upp en fotbollsspelare som är född liksom när jag, som jag minns, alltså som är född väldigt sent, så får jag kanske svindel ibland. När det dyker upp till exempel en Carl Stanley som föddes när du började. Vad gör det med en? Förstår du vad jag
menar? Ja, välkommen in i det, för att det är mycket jag kan ju, det här med ålder och så, när man säger så här, gud, ja men jag först idag man vänjer sig, för när man säger så här, men gud, hade jag jobbat när du föddes, då hade jag jobbat. Då hade jag jobbat i 10-15 år. Alltså det, när man börjar tänka så där, och sen ser man ju kompisars barn som är vuxna nu och liksom har egna barn som har barn. Nej, inte så gammal inte, men nej, men det är väldigt så man får så verkligen, my god, ja, vad tiden går fort. Den gör det. Från, ja, 40, från 40 där så är det bara svisch.
Om vi tänker 22 år då.
Ja.
Det är ju, för mig är ju det är ju planen.
Det är Carl Stanley, ja.
Ja, men precis, ja. Ja. Det är en helt Carl Stanley.
Han visste att den här låg där i vaggan och bara...
Det är ju min plan att hålla på minst så länge, såklart. Mm, mm. Vad är om du ska ge, jag håller på i 4,5 år ungefär.
Ja.
Har du någon...
det är ganska roligt med det där, för att jag har märkt det, att jag känner ju folk som tiden går så fort, som vi sa. Och då ser jag ju folk som har hållit på nu i 10 år kanske, men jag säger fort, ja, de där i mitt huvud och så, ja men de här rock, de här nybörjare, och så tänker man, gud, när jag höll på i 10 år, då känner man, gud vad länge jag hållit på, ja, nu. Men idag, det kommer så många och folk håller på och många är, och jag menar, om man tittar på Stuppgalan så är det ju många som har hållit på väldigt länge som får typ årets nybörjare, eller då har man ändå hållit på några år kanske, ja, när man precis får det är inte efter några månader eller ett år, utan man får oftast kanske efter 4-5 år.
Det är på ett...
Och då är man ju inte riktigt nybörjare längre, men det, man säger ju det.
Men jag tänker, om man delar ut årets nykomling på kanske Guldbaggegalan, då gissar jag att man ändå håller på med skådespeleri ett tag, men kanske inte har slagit igenom.
Säkert, ja, det har man säkert gjort. Men folk vet inte, känner inte till honom riktigt. Nej, om man är ny kanske inom film. Eller, ja.
Men om du skulle ge några, kanske är mycket begärt, men har du något sånt generellt karriärsråd för att jag inte ska lägga av innan 22 år? Då?
Ja, det generella karriärsrådet är, orka håll i. Tror du på dig själv, om du känner så här, men jag är bra och jag ser på publiken vill ha mig och så. Då är det bara envishet. Det är envishet att orka hålla i. Framförallt orka. De som gör det, då ser man att på något sätt så lyckas man hitta en väg.
Ja, just det. Sätt.
Men sen är det så, det är många och det är inte alltid alla slår igenom, men man kanske kan jobba ändå, ja, jobba sig fram. Men det är att hålla i, det är de som, det är min erfarenhet i alla fall av de jag har sett, och min egen erfarenhet, att orka hålla i.
Mm, just det.
Att inte, det är det stora tricket.
Innebär det inte ens ta paus, så att säga?
Jag tror... Ja, det kan, alltså när jag tänker så här, Lasse Lindroth, om du vet vem det var, en komiker. Han vet jag, hörde jag, han gjorde ju en paus. Han var ju inte Ali Hussein först, utan han började med stand-up. Sen gjorde han en paus, för det gick väl så där, och han orkade inte riktigt, eller vad det var. Och så tog han en paus, och sen kom han tillbaka som Ali Hussein, och det bara tjuff. Så paus, det kan man väl göra om man känner att jag behöver en paus och komma på, kanske vilja det här eller så. Det kan man väl göra, men... risken är ju också när man tar en paus att man kanske bara åker ur. Det beror på. Det är ändå alltid att man måste längta till stand-upet på något sätt.
Just det.
Om man ska hoppa på igen.
Men har det varit tråkigt i perioder?
Ja, det har varit tufft i perioder. Det kan jag säga, när man har tvekat och så. Det kommer ju sådana här dippar när man är ny. När man känner att det händer. Man ser alla, man tycker alla andra bara drar iväg. Och man bara känner, åh vad det är. Och man tycker, det är mycket det där. Jaha, varför fick det om det? Och jag tror det är så bland alla och även idag. Så att man, varför fick han det? Varför fick han göra det? Varför får de göra det och inte jag? Och så. Och sen upptäcker man, ja men ordna ditt eget.
Just det. Men kan den tanken slå dig fortfarande?
Ja, det kan det faktiskt, att jag kan bli, men jag är ju vant, men jag vet vad det är frågan, man kan bli så här, ja, då är det jag som är lite så här bara, för då det som är det är så att jag behöver trigga igång mig, få idéer, och då kan jag plåga mig själv lite.
Just det.
Faktiskt. Och då brukar jag komma på så här, för jag är så här, men gör din egen grej, gör vad du vill göra, och sen så kommer man på någonting som man vill göra. Och så här, man pressar sig fram till, och så kommer man på en rolig idé och så sätter man igång.
Ja, just det.
Och då är det ju det här med, som jag ser många nu också av dem som jag kallar då nya, men gör egna shower.
10 år och mindre.
Ja, 10 år och mindre. Att de gör egna shower och man gör det.
Mm.
Det kostar ju pengar att göra show, men man försöker ändå ta sig fram och göra sin egen grej, sin egen plattform.
Just det.
Och det tycker jag är jättebra. För det är också ett sätt, en väg att gå om man inte kommer in på alla klubbar och så. Man tar sin egen scen.
Man bygger sin egen plattform.
Ja, ja. Det är en rekommendation som skulle jag vilja säga. Just det är väldigt bra att göra det istället för att gå och vänta på att någon ska höra av sig. För när man är ny är det ingen som hör av sig. Man måste höra av sig själv. Och jag kände också så när jag var väldigt ny att och det är ingen som, ja, men vem vet vem du är? Ingen. Så när man lär sig det så börjar jag ringa runt till alla bokare och så som det var då runt om i landet och kollade om det fanns och bara så här, Kingling hej heter han och berätta om mig själv och sen så frågade jag om det. Och det gav alltid utdelning någonstans.
Just det.
Och så byggde man upp och sen märker jag så här, gjorde man bra jobb, då blev det fler jobb. Det liksom grena ut sig bara så fick man mer och mer jobb.
Just det.
Men sen jag höll i det väldigt länge och jag kan än idag så här ringa upp om det är något, men jag känner ju det är trögt. Man får kolla läget, bara ringer runt och köta lite.
Det
ska man göra. Ringa runt och kolla läget, men jag vet inte, det finns säkert de av er som nya som säger som på några år, som gör det, men man känner sig man måste höra av sig själv, så är det.
Om vi tar innan vi börjar spela in här så pratade vi lite om den vidriga bostadsmarknaden i Stockholm.
Ja.
Och då jämförde du med hur det var kanske på 80-talet. Om man jämför med stand-up-branschen, kanske inte då, för du började inte på 80-talet, du började 96 som sagt.
Ja, 96
började. Men om du ska vara fruktansvärt ärlig.
Men stand-up började då vid 88-89 tror jag på Västermans i Gamla stan.
Ja,
det var första gången det var.
Men om du ska vara brutalt ärlig, hur tycker du att svensk stand-up ser ut nu kontra förut? Alltså,
jag vet inte. Ibland tycker jag att jag har blivit lite råare och lite periodvis lite elakare, lite råare. Lite mer så.
Alltså som bransch eller som skämt?
Skämt. Branschen, jag har svårt att säga, jag tror att det är så otroligt många komiker nu, alltså det är ju hur många som helst, jag känner ju inte till, när jag började så lärde man ju känna nästan alla.
Just det.
Så var det ju, och det har ju ökat något otroligt idag.
Skulle du nästan säga att det är inflation eller är det bara bra?
Jag tror för stand-up är det bra att det är så mycket, för att det behövs om stand-upet ska fortleva liksom, så tror jag att man behöver nya, för bland alla dem så finns det ju de här supertalangerna. Så är det ju.
Men jag hörde en intervju med dig för ett tag sedan. Det kan ha varit en intervju med Messiah Hallberg,
ja.
Om jag minns rätt. Men då pratade du om att när ni började,
ja.
Då så ringde man runt, då gjorde man företagsgig utan betalt.
Ja.
Alltså
när man var helt ny, när man var rookies. Då gjorde vi så, för vi ville ju bara öva. Vi hade ju bara Norra Brunn. Vi hade ju ingen annan klubb.
Nej.
Idag, räkna klubbarna idag i Stockholm som alla startat. För att det var så många. Jag var med oss själv och startade klubb så småningom. Två klubbar. Och sen kom ju Öst. Alltså, det var ju många som har ju startat klubb.
För men att det skulle ju min generation inte göra. Vi skulle ju inte ringa runt i företag och fråga, får vi köra gratis? Det finns ju inte.
Nej, men vi ringde inte runt till företag och bara för att köra, utan det var snarare så att vi hade en, då när man var helt ny så hade vi en, jag hade gått på Dramatiska institutet och då var det en kvinna som fixade de här kurserna och hon gillade oss och hon sa så här, och hon hörde alltid av sig, så sa hon så här, men ni kan få köra där, och då var det ju företag och då kom man dit och då, jag vet inte om vi fick väl käk och någonting och så där, men då var det ju mest för att få öva. Det var ungefär som att vara på en gratisklubb.
Ja, just det.
Och då åkte vi dit och så gjorde vi det. Och så tyckte vi det här var vissa jobb var ju inte så roliga. Mycket fylla och så. Det var ju mer fylla än vad det var idag.
Ja, just det. Men kan du uppfatta att kanske man är lite bortskämd idag? Att alla får ju klubb. Man kan ju nästan gigga hur mycket man vill nu om man försöker.
Det kan man ju göra. Men jag kan känna så här... om jag tänker hur det var när jag startade, så startade jag ju efter nästan, det hade gått knappt ett år, så ringde en bokare till mig och sa, jag vill ha dig upp till Arvidsjaur. Har du en halvtimme? Och det hade jag ju inte, men jag ljög och sa, ja det har jag.
Ja.
För jag tänkte, jag drar upp allt. Och jag skulle köra med Janne Bylund, som då var väldigt känd. Och så åkte vi upp till Arvidsjaur och jag hade väl, vet, och jag var superstressad och jätteny. Jag hade ju inte hållit på ett år nästan. Alltså, så var in där och körde. Och jag hade bett att få gage. Och jag hade tyckte själv att jag drog till. Och de bara, ja det får du. De sa jättelätt, absolut, det får du. Sen hade de väl begärt mer om för mig. Så att de fick lite extra vinst där. Och då, och det var mitt första första gig som jag fick. Men sen märkte jag, ja men då, då börjar man ju ta betalt. Men det var i början åkte jag runt, och jag tror det är många som gör det, man betalar själv typ, ja. Och så har man ett jobb bredvid.
Mm.
För jag hade ju fått avgångsvederlag från landstinget när jag, så jag kunde köra ett år och ändå ha lön.
Ah, det var,
men sen tog ju lönen slut. Mm. För jag hade ju barn och sådär. Så då var jag tvungen att jag var tvungen att ta några extra jobb då på så här, jobba nätter, och jag jobbar på olika sjukhus och så.
Mm.
Och sen så jag hade det som säkerhet liksom. Men när man åkte runt så fick man ju åka runt, och man bodde hos folk. Mm. Och det var så det är idag för många kanske.
Ja, exakt. Och även om det, man kan ju vara så i början att man kanske får resa och boende. Men ja, å andra sidan, då får man ju avstå från ett annat jobb. Det är ju ofta så att folk har ju vanliga jobb, så det blir ju ändå en minusaffär.
Men då kunde man ju, men jag jobbade, jag kan säga jobbade arslet.
Ja.
För när jag, om jag fick åka iväg så där, då visste jag måste få in ett visst antal stålar. Mm. Och då det var det bara att jobba arslet och sen. Så det, och så fick man ha, ja men då jobbade jag natt till exempel, så hade man lediga perioder som man kunde, då kunde jag bara blåsa på där, och så kunde jag, och sen fick jag mer och mer betaljobb, men jag såg också till att få det.
Mm.
Att jag vill ha betalt. Det tror jag kan vara svårt idag, att man, det är så många, om man säger så här, men jag kommer en, alltså man kommer gärna ändå så där, men man måste ta betalt också om man vill ha betalt.
Just det.
Och då kanske man inte bad om jättemycket så där, men man fick ändå betalt. För sen såg jag, nu har jag jobbat som undersköterska, och den lönen är ju inte, jag menar om vi pratar stand-up löner så är ju de ligger där. Det är ju liksom. Och så när jag jobbade jävligt mycket, jag jobbade natt, jag jobbade dag, jag jobbade överallt, och sen så hade jag stuppjobb också, och sen efter ett par år så sa jag min bok, hon, min bokhållare man ska säga, eller hon som hade hand om mig, hon sa så här till mig, hade hand om mig, det lät ju som förmyndare.
Ja.
Men hon hade hand om mina deklarationer, och så sa hon så här, men du Ann, du behöver inte jobba som undersköterska längre för att du tjänar så bra som stuppkomiker. Jag hade tänkt, fan, jag har mycket pengar.
Mm.
Men jag kände mig också rätt slut.
Ja.
Jag jobbar ju, jag fattar inte hur mycket jag jobbar alltså, men och då slutade jag helt som då
sa
jag, ni kan ta och stryka, jag tror det var 2000 någonstans, uh-huh. 2001 eller så. Så ni kan stryka mig från era listor, när de ringde upp mig på morgonen bara så här, kan du komma in och jobba? Jag bara, nej, ni kan stryka mig. Uh-huh. Hon bara, yes.
Fan vad skönt det måste vara.
Ja, det var väldigt skönt. Och då sen bara blåste det på. Jag hade så otroligt mycket jobb.
Ja, vad kul. Men du fick ihop en halvtimme i arbetsår. Trollade ihop det.
Absolut. Men grejen var att man tvingas. Sen fick jag ju eld i baken, för jag tänkte de kanske börjar ringa här och jag måste få ihop den där halvtimman. Och sen så såg jag till att vara på, jag var på brunnen väldigt mycket.
Mm.
Ordna barnvakt väldigt mycket. Och sen ner på brunnen och köra. Och då fick man köra en 10 minuter eller någonting sånt där. Och man fick hänga med andra komiker, snacka med andra komiker. Man hängde där helt enkelt. För som sagt, det var den enda klubben i stan.
Det är svindlande idag när det finns en i varje källare nu.
Ja, precis. Sen startade en tjej som heter Agneta Wallin och Susanna Eklund och Yvonne Skattberg. Vi startade en klubb på Skånegatan. Tror jag att det var Skånegatan, som heter K-bar.
Mm-hmm.
Nere i en källare startade vi en klubb. Och det var väldigt roligt.
Ja, det var så, va?
Ja.
Du, det är inte meningen att avbryta så, men tanken här är att du och jag ska bli kompisar.
Jaha. Ja. Jag vet inte vem du är.
Nej.
Men vem är du? Du håller på med stand-up, förstår
jag. Lite så, ja. Precis. Jag har hållit på i 4,5 år.
Ja. Vad är ditt mål? Har du mål? Har du en målsättning?
Jag vill också kunna leva på det här.
Ja. Jag hade ett stort mål och så hade jag delmål.
Mm.
Jag vill ta mig till den klubben, eller du vet, jag vill komma dit, lite mindre delmål som jag skulle ta mig till. Sen var mitt stora mål att jag skulle bli en av de bästa i Sverige.
Mm. Ja, det låter fett.
Mm.
Och det gick ju.
Och det gick. men man har det, men jag sa det inte till någon, det där stora målet, för att inte säga till någon. Men det var mitt absoluta mål, och sen gick jag bara fan in för det.
Ja. Mm. Men, och nu när man har bokat i den rutan, då är det lättare att säga liksom.
Nu är det lättare att säga nu när jag har liksom bockat av. Däremot kan man känna sig, när man har bockat av många mål, så måste man hitta ett nytt mål.
Just, ja, för det tänkte jag faktiskt fråga om. Ja. Jag hörde dig prata om det, att du alltid har en...
Men jag måste ha något mål, sådär. En show, eller jag måste ha ett mål jag vill göra. Jag gjorde min jubileumsshow. Alltså man har det här året. Jag brukar alltid ha, varje år så sitter jag och gör en sån här lista på vad ska hända i år, och sen så kan jag bocka av. Vad händer i år? Vad ska jag göra i år? Och så, och sådär.
Vad så finns det i kikan?
Ja, det finns. Dels så har jag tänkt att jag ska byta ut hela min act, vilket kommer ta en jädra tid att göra för att få den riktig. Så det då kommer man ju vara lite halvbra ett tag. Men jag försöker samla på guld, och jag har några par grejer som jag tror kommer att bli riktigt bra, som jag håller på att jobba på. Och sen har jag tittat på Dylan Moran, och jag har varit och kollat lite där de kör längre set med, alltså man har mycket längre rutiner. Jag har väldigt korta rutiner, men ibland blir det berättelser, alltså lite mer berättelser som blir längre. Och jag skulle vilja ha så att det är lite längre berättelser. Grejen är bara att när man kör på krog så orkar folk inte, alltså det måste, teater är bra när man har längre rutiner. För då sitter folk och koncentrerar. Men på en krog där det är lite fylla, då måste man ha tick.
Ja, just det.
Då kan man inte hålla på med de där jättelånga, för då blir folk vänta nu, du vet. Så att då är det där man, det gäller att mixa det där på det sättet, om man är på klubb, att man har något sån där lång, och sen så ska det vara korta, små, så här snabba.
Just det. Inspirerande. Jag ska också skaffa mig ett årsmål, tänkte jag.
Ja, men det ska du absolut göra. Och så under det årsmålet ska du ha lite mindre mål, kanske. Innan den här månaden är slut. Jag måste alltså ha deadlines, känner jag alltid. Så här. Innan den här månaden är slut så ska jag ha gjort det där. Nu har jag ju det att nu ska jag ju till Norge och köra på latter. Och det ska ju bli jättekul. Vad länge sedan jag var där. Och det ska bli jättekul, och då blir det en grej att se fram emot och jobba till. Sen ska jag ha en ny show till Lunds humorfestival, en tryout ska jag på Lunds humorfestival. Och jag måste skriva till den, för jag har ändrat den, jag hade arbetsnamn på den, men nu heter det Anser ljuset.
Aha. Oj.
Ja, jag vet inte. Först var det Annodöden, jag vet inte. Kände han, nej. Så tänkte jag, Anser ljuset. Nej, men det är alltid bra att ha en överskrift, för då tänker man på ett visst sätt.
Ja,
men det där kan innehålla framtid, grejer och död.
Ja, just det. Fan, vad kul. Ja. Då ses vi i Lund om inte
annat. Då blir det en tryout. Jag tror att det kommer bli på Lundia, där nere på den mysiga lilla scenen. Där jag hoppas att det kommer knök mycket folk. Och så ska jag bara testa ut mina nya. Och det är så jag kommer att byta ut hela min act på något sätt.
Just det.
Ja.
Fan, vad kul.
Ja.
Men innan vi ses på Lund, för jag ska också dit, så är tanken som sagt att du ska få fylla i Mina vännerboken.
Okay.
Så att jag drar i jingeltråden och sen sätter vi igång helt enkelt.
Ja, okej.
Okay. Ann,
ja?
Vad unnar du dig?
Jag unnar mig mycket.
Ja?
Jag unnar mig, ja, men ibland kanske lite så att jag... Det är mysigt att åka iväg någonstans kanske och bara ta hand om mig själv. Så. Jag kan säga, ja, men nu låter det jätte, så jag har inte alls gjort. Men jag var iväg på ett spa, det var inte så bra det spat. Men när jag unnar mig äta gott. Jag gillar mat. Äta gott och dricka gott. Det unnar jag mig.
Perfekt ju. Hur gammal vill du bli?
Ja, där är det. Och där kan jag känna. Jag vill inte bli för gammal.
Nej.
Jag känner så här, alla säger att man ska leva till man är 100. Nej, varför det? Om man vill, det kan man göra det. Det är ingen dröm för mig att leva till 100. Jag tror inte att det är så kul.
Hur länge vill du jobba då?
Ja, jag vill jobba så länge jag har lusten och tycker det är kul. Så då vill jag jobba. Och att jag har minnet i behåll, så länge vill jag jobba.
Ja, just det. Men om vi leker med tanken att du får vara relativt pigg och frisk hela vägen...
Till 100 menar du, eller typ 80?
Ja, jag
ja, kan jag det så gör jag det. Men jag tror inte på den grejen.
Nej. Riktigt.
Faktiskt, för jag tror att ju äldre man blir så tror jag att, ja, det är svårt att säga, men man kan ju ha en bra timing och sådär. Men det händer ju något med när man blir äldre. Jag tycker jag ser det när jag ser äldre på scen.
Ja, just det.
Men det är något. Det tar lite längre tid.
Ja.
Vad tycker idag du? Har man inte den, alltså publiken... En yngre publik har inte den tiden. Man har inte den publiken i alla fall.
Du ser sån skillnad liksom, att det går ut över publiken liksom.
Ja, men jag tror nu var jag och tittade på Mikael Wiehe igår på hans föreställning som var jättebra. Och så tänkte jag, men när jag tittade på publiken så var det ju min syrras ålder, hon är äldre än mig, men det var ju den åldern 70, 68, den åldern som var som man minns från 70-tal, du vet, om, som man minns, de var ju superunga då, var så här, och såna var ute och demonstrerade, var bara såna människor. Och så ser de nu med kryckor och nej men alltså. Och det är den problem, och han, man ser, man har en livserfarenhet som är enorm, mm. men också det är allting, det blir på ett annat, det är ett annat tempo, men man ser inga unga människor som är intresserade av att veta eller sitta där och höra liksom vad som hände då. Han hade otroligt bra med filmer. Nu var det ju från Malmö så, men det var som har hänt under tiden. Mm. Otroligt intressant, och hans låtar som han har växt upp med liksom.
Mm. Mm. Men det funkade trots allt. Han var fortfarande,
ja,
var fortfarande en bra show liksom.
Ja, det var en bra show. Mm. Men jag kan tänka så att vi som satt där har den alltså vi tyckte att det var, jag nu tror att jag. Är du yngre så tror jag att du kan känna nej gud vad sekt, eller man har ingen connection och man tycker inte att det är.
Just det.
Fast man kanske kan lära sig något.
Hoppas.
Ja. Jag såg nästan inga yngre där. Nej.
Det var inte det.
Nej.
Man tänker att det skulle kunna vara lite så mycket bättre publik, men det var det inte alltså.
Nej. Men jag tänkte också det, att men det skulle vara folk som var intresserade, men de kanske satt någon annanstans än där jag satt, jag vet inte. Jag såg dem inte i alla fall. Nej. Utan de var i den här, vad ska vi säga, 65, 60, 60 upp till 70, över 70.
Mm.
De som har levt med hans musik och så.
Det tänker jag på ibland. Tänk när, alltså, när Håkan Hellström är 70 och publiken har vuxit upp så där. Det kommer det vara också.
Då kommer, ja, så på, kommer det vara.
På en pall.
Han kanske inte kommer ha den energin han har idag heller.
Det låter orimligt.
Ja. Och där är det, där ligger det. Ja.
Vad tycker du om ditt namn?
Nej, jag tycker jag har bra namn. Jag har egentligen, mitt namn är egentligen Ann-Kristin.
Aha.
Men jag har aldrig blivit kallad, ja, mer än inom sjukvården när de ropar upp en Ann-Kristin, och då fattar inte jag att det är jag.
Nej.
Men Ann, nej, jag gillar det. Ett kort och bra namn.
Har du tänkt att byta till Ann?
Nej, jag har alltid kallat sig, så jag har aldrig tänkt på det så. Nej. Att det inte, ja, man kan ju ändra och säga så här, vi stryker Kristin och så har jag bara Ann.
Ja.
Kan man ju göra med det, jag känner det. Alla kallar mig Ann, så att utom sjukvården då.
En sak som jag tänkt på med ditt namn.
Mm.
Är det inte, har folk hört fel och trott att man säger Amnestin någon gång?
Nej.
Inte det?
Aldrig Amnestin. Är det du som är Amnestin? Nej, det har aldrig hänt faktiskt. Nej.
Det var ett långskott.
Ja, det var ett långskott. Jag bara, ja faktiskt. Ja faktiskt, det var några.
Nej, det var dumt. Vad hade du för affischer på väggarna?
Ja, vad hade jag? Men grejen var så att jag är uppväxt med många syskon, så jag delar med min syrra. Och det var lite psykedeliska olika färger och så, men affisch, jag hade inga direkta själv, några egna, jag tyckte hon var så ball jämt, hon var ju min stora syster. Ja. Och vi delade rum och det var, allt hon gjorde var så otroligt fantastiskt häftigt och ja. Så att det var hennes affischer.
Vad satte hon upp då?
Ja, hon satte upp såna, ja, det var väldigt såna gul och rosa, såna här psykedeliska färger. Ja, men de lyssnade, min syra lyssnade mycket på Jimi Hendrix och när jag tänker tillbaka, vilka var det med? Led Zeppelin.
Mm.
Lite så. Beatles. Men jag minns att, och när jag tänker tillbaka så tänker jag, åh gud, när det är Jimi Hendrix, det var ingen jävel som lyssnade på honom. Och min brorsa hade fått på någon skiva och det var, man bara, wow. Morsan på att dö.
Vad heter det, vad är det alla andra älskar, vilket är helt jävla obegripligt?
Åh gud, nu fick jag tänka efter, för det är säkert jag tänkte, men hur är det möjligt? som andra älskar. Nej, jag kan inte komma på det nu.
Mm.
Det kan vara, ja. Nej, jag kan inte komma på
får
det.
Få fnula på det om du vill. Jag kan
klura på det.
vi tar, vad skäms du för att du konsumerar?
Som jag konsumerar. Jag kan skämmas faktiskt att jag konsumerar. Jag måste ändra min, alltså jag konsumerar överhuvudtaget. Att jag shoppar.
Ja, just det.
Att jag tröstar mig med att shoppa.
Aha.
Och jag känner det får jag nog sluta med. Alltså jag kan tycka sig, men jag belönar mig. Jag är en sån belöningsmänniska. Jag kan belöna mig med vin och belöna mig med god, alltså jag är en sån där belönings, alltså åh, nu har du varit duktig, nu är du värd det här.
Mm.
Och så kan det gå överstyr, alltså nästan kan jag känna. Så jag kan vara så här att jag gillar att och så här, shoppa Och så känner jag, men idag du ska inte shoppa. Du får shoppa hemma i din egen garderob, mm, kan du få göra. Men inte gå och handla hela tiden.
Men den, så att säga, skammen...
Har ja, men jag har lite skam för det. För jag, samtidigt som jag är jättelycklig att jag är precis, så går ju det över ganska fort när man har köpt
det. Ja, just det. Det är flyktigt.
Så det är flyktigt, och så känner jag samtidigt att du får hitta något annat i din själ som kanske gör dig mer... Alltså, att...
Finns det en klimatångest i det också?
Ja, det finns det ju, såklart. Ja, det finns det ju, såklart.
Det
var någon jag sa till sig, vi i den här generationen, och vi säger vi efterkrigs, det är efterkrigstiden om man säger, som var den bästa 60-tal, 50 där, mitten 50-talet, 60-talet var ju liksom otroligt.
Mm.
Och man fick bra ekonomi och det var liksom så. Och vi har ju tagit för oss 40-talisterna och 50-talisterna, och nu lämnar vi över skiten till våra barn. Lite så där kan jag känna.
Är det så,
alltså? Ja, jag kan känna lite så. Vi har liksom bara, hallå, jag var bra. När plasten kom var trevligt. Och man tänker, ibland kan man så säga, ingen, när man uppfinner saker, så är det ingen som kan tänka flera steg.
Nej.
Vad händer med då när vi gör det? Och det är alltid, och när man har lyssnat på radio, på forskare, som alla försvarar sin grej såklart när man kommer på saker, så tycker man, men kan man inte, ja, om det hamnar i fel händer, ja, men det gör ju det.
Just det.
Ska vi inte tänka lite till, vad är grejen? Sen kan vi ju aldrig ta oss tillbaks till en tid, som man säger, men häst- och vagntiden kan vi aldrig ta oss tillbaks till. Så, men det kanske händer ändå. Det säger pang, alltså vi har inga, alltså vårt system idag, jag tänker på det, om någonting brakar ihop, vi har ju inte pengar idag, så, utan om allting brakar ihop och vi inte får, vad gör vi då? Hur får vi tag i mat? Alltså man börjar tänka så, och så kommer den där lilla boken i brevlådan, så överlever du. Jag bara, fan, måste preppa nu. Fan, jag är inne på det, så jag måste preppa. Jag måste köpa, fan, vad ska jag köpa? Jag måste ha köpt, ska jag köpa igen. Så här, konserver och lite. Jag måste ha en kolonilott. Jag måste ha en egen jordlott. Så kan.
Har du gått i preppingtankar?
Ja, jag gör det. Alltså. Jag har lite grejer sådär. De brukar skoja med sig, för jag har sagt att jag har en firebox. Jag har grejer så jag kan liksom göra upp eld.
Det?
Ja, det är en firebox. En liten låda bara, så man kan ha lite ved, man kan laga mat på och sådär. Om man inte har, och då kan man ju ta, jag kan såga bordet. Alltså jag är inne så här, var ska jag, om det blir nu kyla och inte har någon värme och ingenting. Ja, men om jag tar bordet här, börjar tänka efter hur jag ska göra här för att överleva.
Jag vill inte...
Och värmeljus, och du vet, fan ska man göra upp eld då? Jag försöker lära mig att göra upp eld också utan så med pinnar och sånt.
På riktigt?
Ja.
Men jag respekterar det här, men jag har ju en förfråga då.
Jag är gammal scout också.
Men är du det?
Jag tycker det är intressant om man kan göra saker om allting bara försvinner, hur man överlever.
Men vill man leva då i frågan?
Man vill nog det, tror jag. Alltså. Även om man kan tänka, vill man leva? Det kan ju också vara så här, nej, men jag lägger mig och dör. Men människan är inte gjort sånt riktigt.
Nej.
Utan man gör ju allt för att överleva.
Men för vi pratade ju lite om så här, hur gammal man vill bli.
Ja. Men det beror ju på hur gammal... När den stora smällen kommer, då kanske man inte... Då kanske jag tänker, jag skiter i det. Jag lägger mig under bordet och dör här istället.
Ja, för det var lite det jag tänkte, att så här, det kanske är roligt. Det kanske man hellre är sliten 80-åring än att vara nu pigg och frisk om apokalypsen kommer. Jag vet inte vilken tillvaro som är härligast egentligen.
Nej, det vet inte jag.
Fast det är coolt med en
firebox. Ja, men om man levt sitt liv så kan man ändå känna, ja, det var det. Och så är det klart.
Ja, just det.
Man kan det ju vara.
Det är inte samma panik.
Fast jag tror alla människor är ju inte så. Utan de som är så här pigga och är 100, de är ju pigga. Då, jag menar, då tycker man ju fortfarande kanske att livet är kul. Och så. Men jag tror inte att man tycker det är lika kul om man inte hör och inte ser något och inte är med riktigt. Man blir lite så här, så hjärnan är inte så pigg längre. Då tror inte jag att det är så kul.
Hur kul är
och alla ens vänner har dött och så. Det var inte så roligt. Nej. Då kan man nog känna så här, nej, men ska vi inte ta slut på det hela?
Ja, just det. Mm. Kan du visa fireboxen sen?
Ja, okej.
Blir nyfiken. Du, här har vi Messi eller Ronaldo?
Jag älskar Messi.
Gör du det?
Ja. Nej, därför att jag har kollat honom på jorden. Han är så liten och så söt. Han är som en liten tomte.
Ja.
Ja, men jag gillar, och det är bara där jag skiter att han är fotbollsspelare. Han är bara så liten och söt.
Ja. Han ser lite ut som din affisch Jobbigt.
Tycker du?
Lite, han ser lite hobbyaktig ut.
Har du sett min Jobbigt-affisch?
Ja.
Ja. Har du den?
Nej, det tror jag inte. Men jag har sett den såklart.
Vill du ha den?
Ja, jag kan tänka mig.
Ja, ja. Jag har.
Jag tänker mig att klippa in hans ansikte på den också.
Ja, just det. Istället för mig. Ja, det är min bästa affisch. Jobbigt affischen.
Den är strålande.
Jävligt bra. Jag är jättenöjd med den.
Men tydligt svar, Messi.
Messi, ja. Direct, ja.
Men du är inte så fotbollsintresserad, tolkar jag det som.
Nej, jag kan titta. Jag har varit och tittat på en del fotboll, men jag är inte jätte. Det var nämligen så att min pappa var fotbollsdomare. Mm. Han är yrkesmilitär och på fritiden var han fotbollsdomare. Så när vi var små så var vi alltid med honom. Då antingen var han linjedomare eller huvuddomare. Och då var man alltid med och stod bredvid där på alla jädra match. Och det var inte så kul.
Det var inte det.
Men sen spelade min morbror. Jag tror att han var med i ÖIS där en period. Och min mormor älskar ju fotboll. Och så där. Så man, alltså man var ändå, jag har varit runt fotbollen kan man säga. Men jag är inte, jag har ingen koll idag. Men det är klart jag går igång när man sitter och tittar på något. Senaste jag såg var nog BK Häcken tror jag i Göteborg.
Men du har
det var väldigt roligt.
Mm. Du har inget lag så?
Nej, jag har inget lag. Jag har flaxat runt för mycket, tror jag. Nej, jag vet inte. Ibland blir jag så här. Jag har ju folk omkring mig som är djurgårdare som är fullkomligt. Men jag är nog mer Hammarby. Mm. Men jag vågar knassa. Du blir dödad. Nej, men jag är nog mer. Jag vet inte varför, men känns så. Men min systerdotter är ju med i Hammarby handbolls.
Jaha.
Ja.
Coolt. Mm. Vem är din bästa vän?
Min bästa vän, jag har en bästa kollega, Susanna Eklund, tycker jag är väl, skulle jag nog kunna kalla min bästa vän.
Mm. Perfekt. Kändiscrush?
Jag har haft många kändiscrushar. Och när jag träffar Harriet Andersson.
Oj, ja.
Då höll jag nästan på, jag bara jag fick så här, oh my god, det var för mig helt otroligt att få. Sen har jag träffat Siv Malmqvist, jag också träffat. Det är också så här, det här barndoms, du vet, man bara my god, de har varit på samma scen liksom. Man bara, fan, det är helt superhäftigt. Då blir man helt. Men jag har ju träffat Hasse Alfredsson, har jag träffat också. Tage Danielsson har jag träffat.
Är det vi har jobbat ihop?
Ja, men inte att jag jobbade, utan då jobbade jag bakom scen.
Det var så det var. Du också jobbat med.
Bakom scen på ett ställe på Göta Lejon var det Fröken Fläggman. Så fick jag vara där, bara hoppade in för en kompis som egentligen jobbade där. Men jag fick gå bredvid då. Och sen jag jobbade där lite, kanske ett par veckor. Då. Och då fick jag träffa, och Tage Danielsson var ju fantastisk. Han såg alla liksom. Mm. Och han bara så, åh Ann, hur går det? Och så man blir helt så här, ja.
Fan, vilken fin egenskap det är att se andra.
Ja, men man får så här, ja, men att få träffa dem, prata med dem, så man bara wow. Och sen Christer Henriksson har ju spelat med.
Mm. I vilket sammanhang?
Egenmäktigt förfarande på Skalateatern för inte så länge sedan, 2016 var det, va? 2017 var det.
För jag tänkte just hur du tar vara på ditt skådespeleri, men då har du gjort det ändå.
Ja, jag har en kompis som är regissör och hon hörde av sig, eller den produktionen hörde av sig till mig och frågade om jag ville vara med i den här produktionen. Och det passade så bra, då hade inte jag. Men jag får förfrågan ibland av regissörer att vara med i grejer. Men oftast har jag bokat in så mycket ståuppjobb så det är jag kan inte få ihop det.
Det är så alltså?
Ja.
Hur långt är du uppbokad nu?
Nu är jag uppbokad, ja, det bokar ju på hösten här nu och sen bokar det på lite våren.
Det är så alltså?
Ja.
Och då är det inte lätt att få till dig.
Nej, men det är om man har det, ja, nej, är det så långt som 2020 kan man alltid fixa till det kanske, jo, på något sätt. Men i hösten går ju inte, för den är ju nu är det mycket bokat där.
Just det. Har du varit i Rom med Alpin?
Vad sa du?
Rom med Alpin, en skidort.
Prata inte skidor med mig. Det är helt meningslöst.
Jag har
aldrig lärt mig att åka skidor. Alltså jag har åkt skidor, men jag är helt, det går inte.
Nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna. Det är folk som bidrar ekonomiskt till den här podden som har stående frågor.
Ja, okej.
Okay.
Vad betyder Patreon?
Alltså Patreon är en tjänst som om man vill då ha löpande, bidra till någonting löpande. Aha. Så anmäler man sig där helt enkelt då.
Okej, aha.
Ska du kolla upp?
Ja, jag får kolla upp. Jag har ingen aning om. Jag hänger inte med längre.
Det tycker jag. Men du får annars tiden visa mig Fireboxen.
Ja,
så
det kan ska jag göra. Tjänster. Absolut. Jag får se min Firebox.
Vi börjar här med Emil Blomqvist. Han undrar så här. Vilken svensk film skulle du vilja byta liv med huvudrollsinnehavaren i?
En svensk film? Åh, herregud. Gud, vad stor. Man måste börja tänka på svenska filmer. Säg några svenska filmer. Jag bara säger något.
Att angöra en brygga, Snabba cash, Smala sussi.
Att angöra en brygga verkar kul. Jag glömmer. Vem är huvudrollsinnehavaren där då? Är det Hast? Nej, det är ju Gösta Ekman, va?
Det låter bekant, ja.
Eller är det, men det är flera där som är. Det är ju Monica Zetterlund, byter jag med.
Ja, det är.
Jag har träffat henne en gång.
Har du det?
Ja. Då var jag också starstruck. Gud.
När var det då?
Åh, det här är länge sedan. Det var på 80-talet.
Fan, vad coolt. Mm. Jag undrar i egenskap av Niklas Wass här. Hur är din relation till alkohol?
Ja, den är ganska... vad ska jag säga... jag dricker nog ganska mycket. Mm. Tror jag.
Hur gör du?
Eller ja, jag kan ju också ha, jag är nog mer så här period som min farsa var periodalkoholist. Men jag är nog mer alltså att jag känner så här, nu vill jag vara fräsch i skallen och så. Och sen har jag perioder när jag liksom är lite mer att dricker, att det blir till maten, att det blir liksom så, men ibland är det bara så här, nej, men att man tar bara ett glas och sen känner jag bara att jag somnar.
Mm.
Jag har ju varit mer festprisse förr. Mm, jag säger så. Idag är jag inte lika. Jag är inte lika fest. Nej. Benägen, nej.
Hur gör du kring gig och alkohol? För det är ju på krogmiljö ofta och sådär.
Ja, det kan vara så. Aldrig innan ett gig. Utan jag kan ta efter. När jag är klar kan jag ta ett glas.
Mm. Det försöker jag också med. Det är skitbra ju.
Men jag vet inte. Det är någonting för att ladda ner sig. För jag är så otroligt. Efter det så är man så otroligt så på i huvudet.
Just det. Och det är ju också att man garanterar att man inte är full när man kör, till exempel. Alltså om man har tolerans innan gig, så vet man ju vad man kommer prestera på ett annat sätt, tänker jag. Än om man ibland dricker innan och ibland inte, liksom.
Ja, men det är alltid bättre att inte dricka innan. För dels så blir man seg och trött. Mm. Och sen nej, men jag tycker tajmingen, alltså, det är inget bra.
Nej.
Det är hellre att vara så här, man är skitnervös och taggad så in i helvete, så blir man klar. Man är i skräckslagen, så ja, blir man klar i huvudet. Fan, ska jag klara upp? Nej, men ungefär så. Jag blir inte nervös på samma sätt som jag blev förr. Liksom. Jag kunde vara nervös en vecka innan jag gick, när man var ny.
Mm.
Men nu är jag ju nervös kanske 10 minuter innan. Ja, så här, innan jag ska upp kan jag stå liksom och bara... Det beror på vad det är för jobb också. Men då kan jag vara sådär. Men jag gillar den laddningen när man är sådär. För då adrenalinet går upp och man blir väldigt så bra i huvudet.
Just det. Man är inte passé liksom.
Nej. Och jag tror alkohol tar bort det. Ja. Vem det än är, så tror jag det suddar den där toppen liksom.
Det kan jag mig känna igen också. Daniel Melin, han undrar så här. Vilken är din mest kontroversiella åsikt? Det är en klurig jävel.
Ja, det var en klurig jävel. Jag har nog ingen kontroversiell åsikt. Jag har inte känt som den mest kontroversiella.
Nej, då blir man extra nyfiken, tänker jag.
Nej, men jag kan inte komma på någon. Vad har jag för kontroversiell? Skjut alla.
Nej, ja, men,
jag pratar ju ibland om vapen på scenen. Och det tycker jag är lite kul. För att jag kan känna den där känslan hos folk när man nämner att man har tanken.
Mm.
För egentligen är ju det rätt hemskt att man tänker så. Men jag berättar att jag står på tunnelbanan och säger, nu skulle man ha ett vapen.
Mm.
Och så ser jag på folk så här, för det är så en hemsk tanke.
Ja.
Och speciellt idag. Det är en massa vapen i. Och att folk flippar ut med det. Så känner jag så att folk ändå, när de skrattar till, att man har kommit på dem.
Mm, just det.
För att de har också suttit och tänkt det där nu. När man är trött och det är mycket folk och det är folk går på samtidigt man går av. Och
ja.
Det är en sån extrem tanke. Så man säger ju inte det, men jag säger den rakt ut på scenen.
Just det.
För att jag har tänkt många gånger när man är arg och man sitter på tunnelbanan, så sitter man och tänker hemska tankar, så tänker man så här: gud vad hemskt, vilken hemsk människa du är, nu skärp dig. Så börjar jag skratta åt det för att jag är så hemsk.
Att du blottar det folk tänker liksom.
Ja, och så säger jag det på scenen och så blottar jag det och så börjar folk direkt, var jag än är i Sverige blir det alltid pah, så.
Har du hållit ditt vapen?
Så tänkte jag, du är ju sjuk i huvudet. Du är ju där. Ja, det har jag faktiskt.
Har du det?
Ja.
Vilket sammanhang?
Jag har tränat. Min farsa var ju yrkesmilitär och jag fick vara med. Han var bra i skytte också. Mm. Så jag får testa pistol. Men då var jag yngre. Det jävla jobbig rekyl på dem där. Ah. Sen har jag varit med i polisskolan. Fick jag också prova vapen. Mm. Och sen har jag varit med i... jag är med i fältartisterna. Och då har jag skjutit med sådana AK... skjuter med sån
massa olika så här.
Så passa dig.
Ja, jag är ju livrädd, aldrig åkat tunnelbanan.
Men däremot så men det är ja, men jag skulle säga att man är kontroversiell, så är det väl det då. Men jag tycker för vi pratade om det igår, att när jag tittar på Mikael Wiehe, han pratar om att det skjuts i Malmö och sådär, att det skjuts, så kan jag känna att, och polisen säger att det florerar vapen helt fritt i Jag jobbade ju på Sabbatsbergs sjukhus på kirurgen och man fick ju aldrig in sådana skador. Men sen hände någonting där under tiden jag jobbade, så började det komma, och det var, tror jag, början på 90-talet där, så började komma sådana knivskador och skottskador, men det hade man inte sett så mycket. Men då vet jag att någon chefssjuksköterska på SÖS som jobbar på akuten varnar för det, att det kommer att öka. Men ingen har lyssnat riktigt, så där känns det som.
Det är så. Mm.
Sen ökade det enormt mycket, har det ökat. Och idag är det ju tydligen väldigt lätt att få tag i vapen. Mm. Och det är ju skrämmande. För så att vem som helst kan skaffa ett vapen, 15-åring, 14-åring, som bara blir förbannad. Och så använder man sig av det.
Mm.
Sen är det för sent.
Ja,
kan aldrig ångra det när du har skjutit någon.
Vidrigt är det.
Ja.
Vi byter
Det är inte kontroversiellt, men det är ändå.
Ja, det är ju sant.
Det är ju sant.
Ja. Så här är det. Det finns en stand-up-klubb som heter Karlstad Comedy Club,
ja,
som undrar så här: om till exempel stand-up-klubben Karlstad Comedy skulle komma på idén att utnyttja den här frågan bara för att på ett kostnadseffektivt sätt sprida varumärket Karlstad Comedy, skulle det då vara A, genialisk marknadsföring av Karlstad Comedy, eller B, mest upplevas som lite pajigt och sunkigt av Karlstad Comedy?
Nu förstod inte jag riktigt första. Vad skulle de göra, sa du?
Att de utnyttjar den här frågan för att på ett kostnadseffektivt sätt sprida sitt eget varumärke.
Ja, det tycker jag är väldigt bra.
Ja.
Jag får ju säga genialt. Bra Karlstad där. Man. Jag har ju varit på den. Jag har varit där. Han som har hand om det är jättebra.
Ja, är det hur? Ja. Erik.
Ja, Erik.
Han är en toppen kille.
Superbra.
Mitt fel, signaturen Mitt fel, undrar om ditt liv var en låt. Vilken?
Men gud, vad
vilka frågor. Ja, den är riktigt svår, jag håller med om det.
Då går jag ner i min källare. Alla sidor, vad är det för låt?
Nej, fan, det gillar jag.
Det var 70-talet. Gamla låtar. Nej, vad säger
jag? Fånga vissa,
vi kan ju säga... Ja, den är så här. Då går jag ner i min källare där snöbben någonting.
Klipper in lite här för lyssnarna att höra vad det är för...
Eller så är jag fångad av en storm, kan vi säga också.
Mm.
Ja.
Jag klipper in, går ner i min källare. Den är roligare.
Ja, den är roligare.
Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare, för där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden, tar ett glas vin i ångan från maskin.
Där har jag min gamla ångmaskin.
Det är det jag är. Jävla äventyr.
Där känner jag mig sällan, där har jag min gamla ångmaskin, tror jag det är något sånt. Ja.
Bove Bevonius undrar så här: om du var tvungen att byta ut halva ditt material mot en annan komikers, vem skulle du välja och varför?
Ja... Jag skulle ta Johan Glans, för jag lyssnade på honom senast när jag jobbade med honom nere i Göteborg.
Mm.
Och jag tycker fortfarande, jag har ju känt honom sen starten nästan. Han har hållit på något par år innan mig.
Till och med det, ja. Mm.
Ja, men jag har följt honom hela, och jag känner att skulle jag byta så skulle jag ta hans material. Ja.
Det
finns många material. Ibland när man lyssnar på komiker, åh, det där materialet ska jag. Jag skulle också Dylan Moran. Jag skulle vilja ha en del av hans material.
Men ja. Johan Glans, skulle det vara en smidig övergång? Skulle ni kunna låna lätt av varandra?
Ja, jag skulle nog kunna ta fått, ja, Johan, jag kan låna ett par grejer, låna ett par grejer av dig. Men det roligaste är om man kommer på sitt eget.
Ja, jag menar
för då, ja, ibland så kan jag få hjälp med att skriva material när jag har väldigt mycket att göra och jag har flera gig som jag måste fixa. Och då kan jag få hjälp med det. Men då sitter jag och skriver om att alltså jag får materialet och så får jag typ jag får så här, man blir inspirerad och så skriver jag om det så det blir mitt så att det låter som det är mitt blir min
röst,
min liksom. Ja.
Mm. Vem tar du hjälp av då? Det.
Jag får hjälp av Susanna Eklund som är manusförfattare och har jobbat som ståuppkomiker, kanske inte lika mycket nu som hon har gjort. Men hon skriver åt parlamentet bland annat. Ah, och där. Så hon känner till mig. Men jag brukar ibland sätta mig med en del komiker också. Att man sitter och spånar tillsammans. Mm. Men jag försöker alltid, om hon har skrivit så skriver hon ungefär som hon tror att jag. Och sen så jobbar jag om det lite så att det blir mitt. Liksom.
Mm. Fredrik Nyström undrar så här. Modern lager eller modern ytterback?
Vad menas modern lager? Vadå?
Det är bärs.
Jaså. Modern bärs eller modern ytterback? Nej. Då tar jag en modern lager.
Ja, smarrigt. Martin Ruben undrar närmaste nära döden ögonblick.
Närmaste nära, ja, det har jag faktiskt varit med om. Det var, ja, dels har jag varit med om när vi åkte av vägen och bilen flög in i skogen.
Oj.
Då kände jag så här, ja men nu är det nog slut.
Ja.
Men det var det inte. Sen har jag ju haft två hjärnblödningar. Den sista hjärnblödningen så var jag nog väldigt nära att dö.
Det var så? Alltså. Mm. När var det?
2008.
Shit alltså.
Ja, då var jag väldigt, då var det på gränsen där. Men,
vad hände?
Nej, det gick sönder ett kärl i hjärnan.
Ja. Mm. Och då, man tuppar av då?
Nej, jag tuppar inte av. Jag hade, det hade inte gått sönder. Jag har aneurysm i min hjärna som heter åderbrock. Så att säga. Det blir så här för tunn. Kärlvägarna är för tunnare på vissa ställen och då blir det som en bubbla och de kan spricka.
Aha.
Och den hade spruckit lite och jag hade gått med det lite grann. Och jag hade väldigt ont i huvudet och jag hade gått och jobbat med det.
Mm.
Så jag hade kunnat dö när som helst. Och sen till slut så kände jag bara att jag håller nog på att dö nu. Så då körde de in mig till Sahlgrenska och där sövde de en vecka och jag låg i respirator och hjärnan var jättesvullen.
Du var sövd en vecka?
Mm. Ja, men det man gör det för att hjärnan var så svullen. Jag hade gått med en blödning i hjärnan så länge. Så. Då var de tvungna att, då söver de ner så får hjärnan vid. Då sväller det av. Mm. Och sen kunde man operera. Och där visste man väl inte riktigt. För då ligger man ju där, då avvaktar de och säger, går det att operera eller?
Just det. Men då, ursäkta en idiot här, men hjärnblödning är då att det läcker blod in på hjärnan?
Ja, det läcker blod ut i hjärnan.
Ja.
Antingen om det kan också gå sönder sådär, så bara sprängs sådär snabbt, så då dör man ju på en gång.
Ja, det är så pass. Mm.
Men den här hade spräckts och så hade det låg och siva ut i hjärnan. Och jag hade gått för länge med det, så det jag var väldigt dålig. Mm.
Hur förebygger vi sånt här?
Ja, man förebygger med att så fort man känner av att det går sönder eller man känner det där i hjärnan så åker man in till akuten.
Ja, just det.
Mm. Man ringer ambulans. Så jag pratade med en psykolog och han sa så här, vad gör du nästa gång? Jag ringer ambulans.
Ja.
Exakt så. Ja, men jag har ju själv jobbat inom sjukvården så här, men jag vill inte störa om det inte är onödigt. Nej, men du kan ju, ja. Men så där är jag ungefär. Jag vill inte störa sjukvården, man har så mycket att göra. Vill man inte störa dem?
Ja, det är storsint av det, men det var ju bra att du ringde här i alla fall.
Ja, nej, ja, de körde in mig. Jag hade en kollega som körde in mig till Sahlgrenska
alltså.
Då. Mm.
Shit.
Så Ann, jag kör in dig och sen in och sen jag sövde.
Läskigt.
Mm.
Vi byter tonläge.
Vi byter ämne här från döden till.
Vi kanske kommer tillbaka till Anders
ljuset. Till ljuset.
Desi Hetala, en ny komiker. Hon undrar så här: om man inte har en sån här podd, hur blir man då din kompis?
Ja, vill man bli kompis med mig?
Övertygad om.
Ja. Man kan, antingen kan man komma till klubben där jag kör och så kan man komma fram och prata med mig efteråt och säga vem man är och så, och då kan man ju börja köta lite.
Mm.
Eller så kan man gå in på Facebook, Messenger.
Mm.
Får oftast folk tag i mig.
Ja.
Men jag tycker ändå det bästa är om man ska Det är väl att komma till någon klubb där jag är och köta i så fall.
Mingla helt enkelt.
Ja, mingla. Ja, jag gillar det bättre än mest. Jag är väldigt sådär när folk skriver till mig, när man får mycket, så måste jag alltid, jag kollar av och vad är det och vad är det här och så. Och det är inte alltid, har jag mycket, väldigt mycket att göra så kan jag bli väldigt såhär, nej jag orkar inte.
Såklart.
Så. Och då sållar man ju mer kanske. Men man kan ju prova att skriva hej, jag är det och jag håller på och så kan jag svara. Och sen så, men jag tycker ändå det är bättre om man kommer till någon klubb och tittar.
Perfekt ju. Adam Grenabo, han undrar, du får välja då. Antingen, vad är det snällaste som du har gjort mot någon eller som någon har gjort mot dig?
Det snällaste som någon har gjort mot mig... folk har gjort så mycket snällt. Jag har en väldigt snäll syster. Hon gör alltid snälla saker mot mig. Hon har hjälpt mig många gånger och så. Men det snällaste har nog varit när jag har varit sjuk. Folk som har kommit och besökt mig, som Susanna då, som skrivit med, som har varit båda gånger jag har fått. Jag har haft det två gånger. Som båda gångerna när jag har legat på intensiven, som kommit och varit på NK och köpt små som vet att små såna här snittar, eller vad ska jag säga, små såna kanapéer. Sist jag låg inne så kom hon upp på KS och jag, då hade hon flugit mig från Göteborg upp till KS. Och jag låg där och var helt förvirrad, och sen när jag såg henne bara, var har du kanapén? Hon bara, och hon glömmer inte det. Nej. Men hon, det är det nog det, de som besökte mig när jag var sjuk, det är nog det snälla, alltså det är, så man inte helt känner sig helt ensam.
Nej. Fan vad fin.
Det är det finaste.
Verkligen. Sen tar vi Gabbe, han undrar så här. Du ska nämna, han vill att du nämner två personer som betytt mycket för att du är där du är nu. Han är inte mamma så att säga, utan snarare någon inspirationsperson.
Så har betytt mycket att jag är där jag är. Ja, det är ju flera personer, men ja, men det finns personer som har trott på mig så. En som har betytt väldigt mycket, det var ju hon på Dramatiska institutet som såg till att jag kom in. För jag jobbar ju på Huddinge sjukhus, och min kompis som sa, hon betyder ju också, Eva Dahlman, regissör. Har betytt väldigt mycket för mig, och hon är en fantastisk regissör. Jag fick jobba med henne i egenmäktigt förfarande också. Men hon såg till att jag sökte DI. Hon visste om att det fanns en kurs, och hon sa till mig, jag tror det skulle passa i att göra stand-up. Och jag var med såhär, nej inte. Och hon var väldigt på och sa, du söker, nu söker du, annars söker jag åt dig. Och jag vet inte om hon, idag kommer inte hon ihåg det, men jag kommer ihåg det själv, att jag tänkte, fan, får vi söka det då? Kom ändå inte in. Och så sökte jag, och då satt en annan kvinna där på DI och såg det här brevet som jag hade skrivit och tänkte, men henne måste vi ta in. Och så tog de in mig. Och det var ju, hade jag inte kommit in där, så vet jag inte vad som, då hade jag kanske inte hållit på varit på scenen överhuvudtaget.
Nej, precis.
De fortsatte inom vården.
Fan vad bra, det var ju två tydliga.
Ja.
Hon
heter Ann-Marie Harms, ska jag säga också, hon den som, Eva Dahlman och Ann-Marie Harms.
Perfekt. Kristoffer Triumf, han vill att du berättar någonting om dina föräldrar.
Jag ska berätta, ja, min pappa var yrkesmilitär och min mamma var hemmafru. Och vi var fyra ungar, och min pappa var, han körde lite extra, han gjorde mycket extra jobb, och min mamma var hemma. Vad ska jag säga mer om det då?
Säg vad du vill.
Min pappa var var periodare, som man kallar det. Och då kunde han vara så där, försvann och bara var, kom hem i ett uselt skick, om man säger så. Och min mamma fixade till det.
Jaha.
Hon räddade honom, kan man säga. Hon såg alltid till att han fixade upp sig efter de där perioderna. Och så där, vi hade inte jättebra ekonomi. Nej, vad ska jag säga, mamma var väldigt snäll och så. Snäll mamma hade vi.
Perfekt.
Och en ganska arg pappa ibland, kan jag säga.
Det var det.
Jag brukar ju skoja om det på scen, att han var väldigt sträng. Det var han inte alltid, men han kunde vara. Han hade en jävla hög röst, den där militärrösten, och den där blicken ibland. Som jag tycker är så. Jag är ju faktiskt sån här auktoritära personer, tycker jag inte om, de där som, du vet, som man kan se i ögonen att de är, det här är inte bra.
Ja, just det.
Nej, men det är de här som stirrar så här. Många så här myndighetspersoner har det, polis och militär. Men så här, även affärsmän ibland kan man träffa som man känner, psykopater. Vi ska inte säga att poliser är psykopater, för det behöver de inte alls vara. Men det finns vissa människor som har en viss blick som man kan känna, och min pappa var inte heller psykopat.
Nej.
Så. Men det är en blick som jag inte tycker om.
Nej. Mm. Järnemyr heter han som undrar, McDonald's eller Max?
Ja, då får jag nog säga Max. Ja. Max, vet du. Jag har ju bott i Luleå.
Ja, just det.
Max, de kom ju uppifrån egentligen och har etablerats överallt. Och jag tycker så här, yeah, ändå. För att McDonald's kom ju, de fick aldrig riktigt fäste norröver.
Det var så,
va? Nej. Det fanns inte, ja, i Luleå kom McDonald's mycket senare.
Mm.
Då bodde jag inte där. Jag flyttade ju hemifrån när jag var 16.
Aha.
Så jag bodde ju inte kvar när allting förändrades. Luleå, när jag flyttade, fanns inga pizzerier, fanns inget McDonald's, fanns inget sånt.
Nej.
Då var det korvkiosken.
Men vad, du föddes där, tror du?
Nej, jag bodde där. Min farsa var ju militär, så att han blev förflyttad dit från Göteborg.
Aha. En period. Ja. Och då flyttade ni efter?
Ja, vi gjorde ju det.
Mm.
Mm.
Jag förstår.
Så då bodde jag där ett tag. Så jag har kompisar där uppe också. Jo, men jag har bott där, vet du.
Ja.
Så är det.
John Eder säger så här. Du ska sitta i en bastu med tre kändisar. Vilka?
Jag har suttit i bastu. Jag har suttit med Anna-Lena Brundin. Jag har suttit i bastu. Jag har suttit i... Ja, vilka har jag suttit i bastu med? Ja, men jag har suttit... Ja. Om jag ska... Tre kändisar jag skulle vilja sitta med... Mm. Häst vill jag inte sitta med någon kändis alls.
Nej.
Faktiskt i bastun, känner jag.
Jag förstår det. Men, det,
men
det
om jag måste göra det. Ja, vem ska... Nej, jag vill inte sitta med någon kändis.
Anna-Lena bara, kanske.
Anna-Lena har ju suttit med, så att jag kan sitta med henne. Men vem skulle jag annars, om jag tänker, i min hjärna är det helt tomt.
Givande samtal, kanske. Om man vill tänka så, kanske.
Ja... Nej, men jag kommer fan inte på någon. Jag vill sitta med. Tänk man säga, ja, men Messi.
Ja, vi är.
Nej, det skulle inte. Nej.
Får fnula på den om du vill.
Ja, får fnula på den. Stress. Nej, jag kan inte komma på någon. Jag måste tänka efter först.
Det finns en kille som heter Shots och tjena tjena. Han undrar om du betraktar dig själv som vuxen.
Ja, på ett sätt gör jag det och på ett sätt gör jag inte. Jag känner mig som jag alltid har varit så där. Och om jag tänker på min dotter så säger hon, gud vad barn, alltså du är så barn. Jag är ju vuxen på det sättet att jag har liksom, man har tagit ansvar för ett barn och man har försörjt sig och man har, alltså det är vuxna livet. Sen har jag en annan sida som är väldigt barnslig och så.
Mm.
Som jag är glad över, som jag vill att behålla alltid.
Viktig för din karriär kanske?
Ja, tror jag. Att fantasin, att den får spridas åt alla håll.
Liksom. Mm. En tjej som heter Sundsvallsbonan, hon undrar, vem är din favoritbrottsling?
Och vi pratade om honom sist, Clark Olofsson.
Just det.
Han är en gammal goding från Göteborg.
Ja. Har du träffat honom?
Nej, det har jag inte gjort. Jag är bara fascinerad över en del. Jag vet inte om han är brottsling om han sitter i fängelse fortfarande.
Tänker att det är
gör han nog inte längre. Jag tror han heter något annat också.
Så kanske det är. Ja.
Jag tror inte han bor i Sverige heller. Jag vet inte.
Jag förstår. Mm. Men han gillar som svar. Så mycket
han får gilla som svar. Ja.
Martin Lundberg undrar två saker. Det ena är, vilket är ditt onödigaste köp?
Mitt onödigaste köp? Jag köpte mycket onödigt. Jag bara tittar mig runt i lägenheten. Fan. Ja, det är mycket onödigt. Ja, nej, ja. Eller har jag det? Jag har nog gjort mig av med det i så fall. Jo, jag ser en väska här som jag köpte som jag känner, den använde jag aldrig. Den är helt ny.
Det var så.
Ja, jävla onödigt.
Med belöningssystemet som kickar in kanske.
Ja, och så triggar jag igång mig själv. Jag kan trigga igång andra när man är ute och handlar också.
Det är så.
Köp den. Då är jag känd för det. Köp den. Och då blir folk så här, ja. Så ska man ha, affärer skulle sponsra mig. Jag skulle bara gå runt och bara, köp den. Ta den. Du är värden, ta den. Och så. De som är runt mig vet att det är så.
David Sundin. undrar om du bara fick äta en pizza för resten av livet.
Ja. Jag vill ha panpizza med pepperoni.
Jaha, det var oväntat.
Säger jag rätt nu, den här korv?
Oh ja, men, ja. Men att... Nej, du menar så, ja. Pepperoni är
nej, korv. Eller vad heter de inte pepperoni?
Jo,
eller
är det och pepperoni är den lilla gröna, ja.
Ja, just är det pepperoni?
Men det var mest panpizza jag studsade på. Men alla har vi våra egenheter.
Men jag älskar panpizza, jag tycker det är jättegott. Inte fetestor får de vara, utan en sån där liten... Helst skulle jag göra en liten sån järnpanna. Men panpizza.
Men vad trevligt. Mm. Min syrra, Elinor, hon undrar när du var liten, vad ville du då bli när du blev stor?
Då ville jag bli skådespelare. Mm. Vill jag bli, och jag ville, kunde tänka mig att jag blir sjuksköterska också. Men jag har jobbat med båda. Jag är ju dock inte sjuksköterska, men jag är undersköterska. Så jag gör det jag ville när jag var liten. Jag gör det faktiskt.
Coolt ändå. Båda drömmarna.
Det var bara de drömmarna jag hade. Ja. Mm.
Men det var inte läkare, utan du ville vara sjuksköterska?
Nej. Jag ville sjuk för att jag hade legat på barnsjukhus och tyckte att de var så fina med sina, på den tiden hade man ju så här mössor och sånt, vet, hela den grejen och lilla broschen i och förkläde och så jävla fina. Och då kände man att det ville man vara.
Vi tar Pauline Edin, hon undrar så här: du ska välja mellan att alltid ha popcornrester i tänderna eller alltid ha ostbågspulver på fingrarna.
Jag hatar popcornskal. Uh-huh. Jag hatar det. Det är det värsta jag vet. Så då får det bli ostbågefingrar. Det kan ändå vara. Och jag gjorde en show en gång i Göteborg på något som heter Aftonstjärnan. Och vi hade så jävla kul. Annie Svartemosse heter den. Det handlade om när jag bodde i Biskopsgården. Mm. Och det kom jättemycket folk. Och det var skitkul. Och då hade jag ostbågar som jag, en påse. Som jag bjöd runt på och alla och jag sa nu, och så hade jag en våtservett och så kom. Du vet, alla satt och tog de där och jag hade så mycket såna här grejer och jag hade filmstjärnor, vi bytte filmstjärnor om det var någon som, jag hade köpt såna här gamla filmstjärnor som jag själv hade, jag hade inga kvar, jag hade inga egna, så jag var köpte på någon sån här gammal retroaffär och så fick de
publiken.
Och så, ja, och ibland hade de med sig egen filmstjärna för att de visste att jag gjorde det. Så bytte vi med varandra. Det var väldigt roligt. Vi hade väldigt roligt. Den showen var väldigt improviserad, ska jag säga.
När var det här?
Oj, det är ju jättelänge sedan. När kan det var länge sedan. 2000. När kan det ha varit? 2004, 2006. 2004, tror jag. Någonting sånt. 2004, ja.
Popcorn.
Eller 2005 kan det ha varit också. Någonstans där.
Ja. Ostbågspulver alltså. Mm. Vi tar Plynnis. Hon undrar så här: vad känner du för Felicia Jackson?
Men jag känner knappt henne.
Nej?
Nej.
Men du vet vem det är i alla fall?
Jag vet vem det är. Mm. Hon är väl i Malmö, tror jag.
Ja, i alla fall från Malmö. Nu bor hon i Stockholm. Mm. Mm. Men försiktigt likgiltig kanske.
Nej, jag har bara sett henne på scen en gång och sådär. Så att... Nej, jag vet inte vad jag ska säga om det.
Det duger verkligen. Mm. Vi tar två till. Vi tar först A. Williamson som undrar så här: du har fått nycklarna till den lokala biografen och ska där maximera intäkterna under 24 timmar. Vad gör du?
Säg den igen.
Du har fått nycklarna till lokala biografen och där ska du maximera intäkterna under 24 timmar. Vad gör du?
Lokala biografen. Ja, det finns ju en lokal biograf här bredvid. De har gjort skitbra. Men jag vet inte hur det är. Jag har inte varit där än och kollat. Men de har ju, det är ju tydligen bar. Och, då skulle jag nog göra så. Alltså att de har en liten bar. Och man kan gå och titta på gamla filmer. Och, i så fall. Men jag, alltså min dröm själv är att ha en scen. Där man får köra stand-up.
Det är så?
Ja.
Mm. Ska du inte göra det då?
Cover och det. Ja.
Du kanske ska göra stand-up på bion.
Alltså allting att maximera i har ju med PR, men det skulle man ju ha. Min dröm är att göra något typ latter där man har allting i samma hus.
Mm.
Det är jag alltid fascinerad när jag varit där, för att det är så fantastiskt.
Det är Norges Norra Brunn gånger tusen, kan man säga.
Det är otroligt bra uttänkt. Det är så skulle jag göra med biografen.
Ja, perfekt ju. Och sen så tar vi en sista som är vi tar Joel V. Kall tar vi. Du står på jordens yta.
Ja.
Du går en mil söderut, en mil västerut och en mil norrut. Och du hamnar exakt där du startade. Var är du?
Är det en kuggfråga eller?
Ja, kanske lite matematikklur eller sådär.
Ja, men du frågar fel person.
Frågar alla personer.
En mil där norrut, en mil västerut. En
söder,
mil,
väster, norr. Söder, norr.
Var hamnar du då? Ja, men det kan man hamna på olika ställen. Mm. Om jag utgår från Stockholm.
Precis, så här, men, precis. Men om jag går tillbaka, om jag kommer du tillbaka. Mm. Det finns någonstans där du kommer tillbaks.
Ja, men då, om jag utgår från Stockholm, då är jag i Stockholm då.
För om du står i Stockholm, och så går du, nu kommer du fram så som att jag förstod det här från början, men det här har jag fått förklarat för mig. Vi säger att här är vi i Stockholm, så går vi en mil söderut, en mil västerut och en mil norrut. Då hamnar du ju en mil väster om Stockholm.
Och sen till slut,
men det finns någonstans på jorden där du så att säga går i en triangel. Där det kommer bli söder, väster, norr, kommer du komma tillbaka.
Bermuda-triangeln.
Ja, bra tänkt.
Okej.
Vi fyller i det svaret.
Var inte det bra?
Nej, men det var jättebra.
Vad är det för ställe som har en triangel då? Det kan ju vara var som helst.
Nordpolen. Söder, väster, norr. Aha. För då kommer man tillbaka. Ja,
men jag säger ändå Bermuda-triangeln, för jag tyckte att den var lite bra.
Du har säkert rätt också. Den är lite douchey, för den får mig att framstå som smartare än vad jag är. Bara för att jag har hört den innan, såklart. Så lite synd att avsluta på den tonträffen. Men
nej, det känner jag inte. Vi tar inte den alls.
Vi tar en ny fråga då, så får vi lite gladare. Som är... Vi tar då. Jo, Johan Lundberg som undrar, vad vill du helst checka av på din bucket list innan gardinen dras för?
Vad vill jag helst inom min bucket list? Vad vill jag göra? Jag skulle nog vilja, ja, jag kan hitta på vad som är, för jag har haft många tankar vad man vill göra. Men jag skulle vilja åka, jag tror jag skulle, och det är ju inte omöjligt. Nya Zeeland skulle jag nog kunna tänka mig. Al Pitches.
Just det.
Hemtrakter.
Har du en bra guide också?
Ja, jag skulle vilja uppleva det så pass. Mm.
Perfekt.
Men det är ju inte omöjligt.
Nej,
det
gud.
Rätt som jag tar man sig dit. Mm.
Slutord. Vi har blivit kompisar.
Nu har vi blivit kompisar. Ja, inte riktigt, men det tar tid.
Enligt
men...
den här poddens form...
enligt formulär. Ja.
Exakt. Okay. Jag har fyllt i Mina vännerboken i alla fall.
Ja. Och några frågor jag inte svarar på riktigt. Men ja. Så var jag. Kändisarna skiter och sitta i bastu med.
Exakt.
Det jag bryr mig.
Basta själv. Mm, mm. Tack snälla för att du tog dig tid.
Ja, tack.
Jag har en fråga om du vill göra reklam för någonting.
Ja, det kan jag göra. Kan jag göra reklam för vi kommer åka iväg till Dalhalla. Ett helt Roa-gäng.
Ja.
Roa, de som känner till det. Roa-agenturen kan vi kalla det.
Mm.
Där vi åker iväg till Dalhalla där, och vi, 17 augusti så är det humorkalaset i Dalhalla.
Ja,
och det går att boka biljetter. Nu har jag inte riktigt den.
Folk får googla humorkalaset.
Ja, precis. Och då kommer man in på biljetter och så. Om
perfekt.
Man mm.
Det rekommenderar vi verkligen. Tack snälla för att du tog dig tid.
Ja.
Glad påsk.
Nu kommer jag. Humorkalaset.se.
Så
yeah. Vi avslutar så.
Det gör vi. Hej med
hej.